Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ahlan wa sahlan. Mashallah. Vi fortsätter idag att läsa från boken Riyad al-Salihin av Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala. Och mashallah, vi har kommit väldigt långt. 130 lektioner är vi uppe i, mashallah. Och vi har kommit fram till då Kitab al-Fadail, kapitlet om dygder, förträffligheter. Och vi har talat om al-wudu och al-adhan. Och vi började förra lektionen tala om as-salah, bönen. Och vi nämnde att bönen är det bästa som vi kan göra. Så som profeten alaihissalam sa, vet att er bästa gärning är bönen. Det bästa vi gör är as-salah. Mashallah, denna nobla form av dyrkan. Och vi talade om hur bönen suddar bort våra synder. Och hur bönen också är ett hinder som stoppar människan från att synda och göra skamlösa gärningar. När man ber renar man sitt hjärta, man får ljus i sitt hjärta. Vilket gör att man har svårare att synda. Och vi talade om att de som lever ett liv i synd och kriminalitet definitivt måste börja be. Och det är inte så att de måste sluta vara kriminella och synda innan de börjar be. Utan alla måste be. Och sedan inshallah ta'ala så kommer man att sluta upp med sina synder och sina dåliga vanor. Bi'idhnillahi ta'ala. Om man ber en korrekt bön. Och vi stannade i förra lektionen vid hadith 1045 som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: As-salawatul khamsu wal jum'atu ila jum'ah kaffaratu lima baynahunna ma lam tukshal kaba'ir. Här säger profeten alayhi salatu wassalam att de fem salat och jum'ah till jum'ah suddar bort synderna som sker däremellan så länge man håller sig borta från al-kaba'ir, berättad av Imam Muslim. Här säger Rasul a.s. att de här fem salat som vi ber, as-salawat al-khams, fajr, duhur, asr, maghrib, isha, suddar bort synderna som sker däremellan. Och jum'a till jum'a suddar bort synderna som sker under veckan, mashallah. Så länge man håller sig borta från al-kaba'ir, de stora synderna. Och i vissa hadither och al-umra ila al-umra, också en faktor som suddar bort synder. Och att al-hajj yani suddar också bort alla synder. Så här har vi att de fem dagliga bönerna suddar bort våra synder. Så en person som syndar efter fajr och ber dhuhr blir inshallah förlåten. Den som syndar efter dhuhr och ber asr blir förlåten och så vidare. Så salawat al-khams, de fem dagliga bönerna, suddar bort våra synder. Och fredagsbönen suddar också bort veckans synder. Men det finns här en liten problematik. Om synderna suddas bort genom att be de fem dagliga bönerna, vilka synder är det då som är kvar för att suddas bort på fredagen? Hänger ni med? Då är allt redan förlåtet. Logiskt, eller hur? De fem dagliga bönerna sudda bort synderna. Vad är det då som finns kvar att suddas bort på fredagen? Då säger här vissa ulama att bönen eller goda gärningar suddar bort dåliga gärningar. Innal hasanat yudhibna sayyi'at, som Allah säger. De goda gärningarna suddar bort de dåliga. Och en synd kanske är stor eller allvarlig och suddas då bort av en större god gärning. Inte av en mindre god gärning, utan en större god gärning. Så att på samma sätt som synder kan variera i allvar, så varierar också de goda gärningarna. Vissa är bättre än andra. Och fredagsbönen är den mäktigaste bönen. Den är större än de andra bönerna. Som de ulema, de lärde har sagt, jag tror till och med det finns konsensus i den här frågan, att fredagsbönen är veckans bästa bön. Så den är större och den är viktigare. Och ni vet ju alla haditherna, och inshallah vi kommer att komma till dem, som handlar om hur fredagsbönen suddar bort våra synder. Att man blir syndfri efter fredagsbönen. Så ur den aspekten förstår man hadithen. att synderna varierar och de goda gärningarna varierar. Och vissa synder kräver större goda gärningar för att det ska sudda bort dem. Men här nämndes så länge man håller sig borta från el-kabair. Och då är det underförstått att dessa böner suddar bort de små synderna. Och att de stora synderna kräver toba. De kräver att man ångrar sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Och då kommer vi till en fråga här. Vi har många nya ansikten och folk som kanske inte vet. Vad är en stor synd och vad är en liten synd? En liten synd betyder inte att den är oviktig, den är ofarlig. Nej, alla synder är dåliga och negativa. Men vad är definitionen av en stor synd? Kyrk, precis. Men hur vet vi att den här synden är stor och den här synden är liten? Finns det några kriterier vi kan rätta oss efter? Khalil?
En stor synd är förknippad med eld och Allahs vrede.
Ahsan.
Det brukar nämna specifika straff.
Ahsan. Alla synder som har ett specifikt straff nämnt. Alla synder där det nämns Allahs förbannelse, Allahs vrede, profetens la'na, alaihissalatu wassalam. Eller att personen ska in i elden. Eller att Allah inte kommer att rena personen. Allah kommer inte kolla personen på personen. Allah kommer inte tala med personen. Eller personen kommer inte få träda in i paradiset. Det kallas för al-wa'id, yani hot som nämns i vissa hadither. Om ett sådant hot nämns innan en synd eller i samband med en synd så förstår man att den är från de stora synderna. Okay? Små synder är de synder där det inte har nämnts någon wa'id. Något speciellt hot eller straff för att göra den specifika synden. Okay? Så att det är skillnaden. Så stora synder måste man göra toba för. Måste man ångra sig för. Vi nämnde i och för sig förra veckan att det finns även en möjlighet att de stora synderna suddas bort med goda gärningar och med bönen. Hadithen, liknelsen av personen som ber, är som liknelsen av en person som har en flod framför huset där han tvättas 5 gånger om dagen. Och så sa profeten alaihissalatu wassalam, kommer han ha kvar något smuts i slutet på dagen? Och sahaba sa nej. Och då sa vi att Sheikh Albani nämner, yani kommer han ha kvar något smuts betyder allt smuts. Inte här, yani det symboliserar både stora och små synder. För annars skulle han ha sagt i hadithen att han skulle ha kvar det stora smutset och det lilla smutset skulle vara borta. Nej, allt smuts är borta från personen. Så Allah azza wa jalla med sin fadl kan förlåta vem han vill. För, genom att göra goda gärningar. Men det säkraste är alltid att göra toba. Och det är wajib, obligatoriskt för muslimen att alltid göra toba. Har man syndat måste man alltid be om förlåtelse. Wa tubu ila Allahi jami'an, ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Allah säger troende, vänd er alla till Allah i ånger så kommer ni att få framgång. Tubu ila Allahi jami'an. Och profeten a.s. han sa, människor, vänd er till Allah i toba. Gör toba till Allah. För sannoliken så ber jag Allah om förlåtelse 100 gånger om dagen. Så att det är wajib. Man måste be Allah om förlåtelse. Har man gjort toba? Och vad är toba för någonting när vi ändå är inne på detta ämne? Toba, en uppriktig ånger om man har gjort en synd. Någon kanske drack alkohol, kanske rökte en joint, kanske gjorde någonting haram, han var med någon tjej eller någonting som inte är tillåtet i islam. Då måste han göra toba. Och toba är att han först känner ånger. Han ångrar sig för synden han har gjort. Den känns fel i hjärtat. Okej? Okay? Som profeten sa, en nedem huwa toba. Ånger är toba. Så han känner att han har gjort någonting fel. 2, han lämnar synden. Men han fortsätter inte synda, utan han lämnar synden. Och 3, han intalar sig själv att inte göra om synden. Inte att han säger staghfirullah, jag gör den imorgon igen. Nej, utan jag ska aldrig mer göra den. Han intalar sig själv att inte göra den igen. Okej? Okay? Och om synden är gjord mot någon människa så måste han också då göra upp eller be om förlåtelse till den här människan. Så det är generellt då villkoren för en accepterad toba. Ja. Sen så nämner författaren Hadith Uthman radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah alaihi salatu wassalam sa att det finns ingen muslim där eller som bönen faller in på en obligatorisk bön och han fullbordar dess wudu, dess khushu', dess inlevelse och dess ruku', förutom att den kommer att vara en kaffara. Någonting som sonar och suddar bort hans tidigare synder. så länge han håller sig borta från el-kabair wa dhalika dahru kullu. Och det här är i all evighet, yani så länge dunya finns kvar, så gäller det här. Så han nämner profeten alaihissalam att en muslim som bönen faller in på, en obligatorisk bön. Och vad gör han för någonting? Han fullbordar sin wudu. Och det talade vi om innan, att fullborda sin wudu, att göra den i enlighet med Koranen och Sunna. Och sen ber han sin bön så som den ska bes, med khushu', med inlevelse. Och även att den utförs på bästa sätt i ruku och sujud och så vidare. Då kommer den att sudda bort hans tidigare synder. Mashallah. Så här finner vi ett tillägg faktiskt. Vi har pratat om hur bönen suddar bort våra synder. Men vilken bön är det som suddar bort synder? Det är inte vilken bön som helst. Den som bes slarvigt. Den som bes felaktigt. Nej, det är den bönen som bes korrekt. Profeten alaihi sallam, han sa, den som ber så som han har beordrats, förlåts för sina tidigare synder. Så som han har beordrats. Inte som du vill. Inte som du har hört. Du har sett någon annan be. Nej. Så som du finner i Koranen och Sunna. Du ber på det här sättet, då blir du förlåten för dina synder. Och det här för oss tillbaka till att det är så viktigt att vi lär oss om hur man ska be. Bönens bestämmelse. Så att vi ber den på bästa sätt. Men här nämndes det en viktig sak. Och det är att bönen är inte bara utförande. Någonting fysiskt man gör med kroppen. Det är också någonting själsligt. Och därför nämndes här i hadithen att han fullbordar bönen med sin khushu'. Med dess inlevelse. Dess ödmjukhet. Som Allah nämner i början av surat al-mu'minun. Qad aflaha al-mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Att sannoliken har de fått framgång. Vilka? De som ber med khushu', med inlevelse i sin bön. Så den första, viktigaste egenskapet för folket av framgång i detta liv och i nästa liv är att de ber sina salawat al-khams, sina femdagliga böner, med inlevelse, khushu'. Inte att de ber med ett hjärta som är frånvarande, att man är tankspridd, man står och tänker på andra saker, man står och planerar världsliga saker i bönen. Nej, i bönen ska det vara fokus på Allah subhanahu wa ta'ala. Ska khushu', be med ödmjukhet. Och idag, och det är subhanallah från domedagens tecken, att el-khushu' kommer att försvinna från bönen. Det har nämnts i vissa hadither att från domedagens tecken är att folk kommer att få mindre khushu' och inlevelse i sin bön. Vilket för oss till frågan, hur kan vi få khushu' i bönen? Eller hur? Hur kan vi få khushu' i bönen? Och lite korta tips här, generellt. Ett, att förbereda sig bra innan man ber. Yani göra en bra wudu. Så att du inte står och tänker, har jag gjort bra wudu? Julia, nej, gör bra wudu. Klä dig korrekt. Be på ett lugnt ställe. En lugn plats. Där det inte finns några distraktioner. Någonting som kommer att irritera dig och ta din uppmärksamhet. Alltså skrikande barn, en tv som är på, en radio som är på. Nej. Hur ska du få fokus om du ber med sådana här saker i din omgivning? Eller välj en lugn plats, ett rum, stäng dörren och så vidare. Också att det inte finns saker som distraherar framför dig. Mattor och massa tavlor och saker som man står och kollar på i bönen. Ni vet själv. En enkel matta med en färg. Taib. Och sen också att man går lugnt till bönen. Inte att man springer till bönen. Man går lugnt till bönen så man inte kommer anfådd. Okej? Okay? Så det är första. Och två, när man står för att be, att man också tänker på att man står inför Allah. Det är det viktigaste av allting. Ja, du står inför Allah subhanahu wa ta'ala. Du ska be till Allah, du ska ha en dialog med Allah azza wa jalla. Du ska be Allah azza wa jalla om saker och ting. Och du gör det bästa som finns. Du står på den noblaste platsen som finns, vilket är att be. Inför Allah azza wa jalla. Det ska man alltid ha i åtanke. En till sak är att man också reflekterar över vad man säger i bönen. De sakerna som vi repeterar i bönen, det är inte bara tomma ord. När du lyfter händerna så här, Allahu Akbar, och går in i bönen. Då säger ulema, det är som att du kastar dunja bakom dig. Den här rörelsen med händerna, Allahu Akbar, den är bort med dunja. Bort med allting världsligt, nu ska jag fokusera på Allah. Allahu Akbar, Allah är störst. Varför just det här ordet i början av bönen? För allting som du är distraherad med, tankspirit med, allt du tänker på, allt du gjorde innan bönen, Allah är större än allt detta. Allah är mäktigare, Allah är viktigare än allt detta. Yani nu är fokus på Allahu Akbar. Min kulli shay. Allah är större än allting. Och sen läser du Al-Fatiha. Du söker skydd från shaitan. Det hjälper också att få fokus i bönen. För shaitan försöker förstöra våran bön. Som det har nämnts i hadithen. Att det finns en shaitan som heter Khinzab. Som kommer och gör viswas i bönen. Och försöker få dig att glömma bort hur mycket du har bett. Försöker få dig stressad och så vidare i bönen. Så sök skydd hos Allah från shaitan. Och sen att man också reflekterar över vad man läser i bönen. Vad betyder Al-Fatiha? Ja, ni som har Fatiha är mäktig. När man läser varenda aya i Fatiha så ska du tänka på vad den betyder. Och sen suran som du läser efter Fatiha, tänk på vad den betyder. Ber du i jama'a, försök tänka på vad imamen läser för någonting. Vad betyder de här verserna som han läser? Och sen att du också reflekterar över vad du säger i ruku och i sujud. Subhana rabbi al-azim, subhana rabbi al-ala. Vad betyder dessa ord? Mäktiga ord. Och allt det här får dig att få mera inlevelse i bönen. Hänger ni med? Och tänk också på belöningen som finns i att be. Om din bön blir accepterad. Så man försöker be med så mycket fokus och koncentration som möjligt. Så man ska ha då khushu i sin bön. Då kommer bönen att sudda bort dina synder. Och det här är gärna fram till domedagen. Så länge du håller dig borta från Al-Kabair. Gärna där måste du göra toba. Så jätteviktigt att man ber med inlevelse och khushu i bönen. Författaren säger sen bab fadli salati subhi wal asr. Kapitlet belöningen av att be fajr och asr. Förra kapitlet var generellt belöningen i att be de fem salat. Och nu kommer specifikt att det finns av dessa fem salat två salat som är viktigare. Alltså alla fem är viktiga, man ska be alla fem. Hafidhu ala salawati, Allah säger slå vakt om bönen, de fem salat. Was salati al-wusta. Och den mellersta bön, vilket är asr. Och varför nämns här specifikt fajr och asr? Jo, för att fajr och asr är tider där folk ibland försummar bönen. Okej? Okay? Tider där folk ibland försummar bönen. Låt oss ta hadithen först och sen kommer ni inshallah att förstå. Det berättas från Abu Musa radiyallahu anhu att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa man sallal bardain dakhala al-jannah. Den som ber de två kalla bönerna kommer att gå in i Jannah. Berättade Bukhari Muslim. De två kalla bönerna är Al-Fajr och Al-Asr. Varför? Den kallaste tiden av dagen är dagens början och dagens slut. Eller hur? Kallaste tiden av dagen är Fajr, början av dagen. Och den kallaste tiden av dagens slut är då efter Salat Al-Asr fram till Maghrib. Därför kallas den dessa salat för de två kalla bönerna. Al-Fajr och Al-Asr. Den som ber dem, och vad som menas här är den som alltid ber dem i tid. Inte bara en gång. Nej, den som alltid är noggrann med dessa böner kommer att gå in i Jannah. Varför så speciellt med då Al-Fajr och Al-Asr? Jo, för att Fajr är tiden då man ligger i sin sköna säng. Det är kallt, du ligger under ditt varma täcke. Och du är trött. Och vi vet alla hur otroligt tråkigt det är att gå upp på morgonen. Eller hur? Till jobbet, till skolan och så vidare. Och även bönen kan ibland vara kämpigt att gå upp till. Ja, vi ska inte förneka sanningen. Bönen är viktigare än sömnen. As-salatu khayru minan nawm. Men det kan vara svårt att gå upp. Man måste göra jihad an-nafs. Man måste kämpa med sig själv för att gå upp till fajr. Eller hur? Det är skönt att sova, du är trött. Och speciellt nu för tiden när folk sover jättesent på kvällen. På profetens tid, man gick och sov efter Isha. Vid 8-tiden kanske, 8-9 tiden. Då är det lätt att gå upp till fajr. Eller hur? Men nu folk sitter upp och spelar tv-spel, jag vet inte vad, och sover 2 på natten. Och så ska de gå upp kanske 3-4 på natten. Och då ligger du och sover som en sten, eller hur? Så Allah al-musta'an. Alla kulli hal. Det är en liten kamp att försöka gå upp på morgonen. Det är kallt, det är vinter och så vidare. Så man måste försöka att gå upp. Och därför nämns det som någonting unikt att man gör det. Att man alltid går upp och ber salat al-fajr. För det finns de som tyvärr ligger och sover när det är fajr. Eller hur? Och vad gör de ber när de vaknar? När de har sovit ut. Yani sömnen är viktigare än Allah för dem. Och det är fel. Och jag talar inte om de som försover sig. Du ställer väckarklockan, du är inställd på att gå upp, du vill gå upp, du brukar gå upp. Men du försover det händer alla människor. Det händer till och med profeten, alaihi salam. Alla kan försova sig. Men jag talar om de här som alltid försummar bönen. Att be fajr i tid, det finns inte med. Utan det är alltid att be efter tiden har gått ut. Och det här det är katastrofen. Wailun lil musallin. Allah säger wailun lil musallin. Straff till de som ber. De som försummar bönen. De som skjuter upp bönen. Så det är mycket, mycket allvarligt att skjuta upp bönen på det här sättet. Och sen har vi asr. Varför asr så svår? På profetens tid, alaihissalam, så fanns det ingen belysning i staden i Medina. Eller hur? Utan folk gjorde som man alltid har gjort i alla tider. Man vaknar vid fajr på morgonen. Och så går man ut och jobbar. Och vid maghrib så går man hem. Det är mörkt, du kan inte vara ute. Det finns ingenting att göra ute. Hänger ni med? Staden är kolsvart. Du kan inte jobba, du kan inte ha någon affär uppe. Du kan inte sälja någonting. För alla, det är kolsvart igen. Så all form av handel och arbete utförs på dagen. Okej? Okay? Och vad händer? Du jobbar hela dagen. Så kommer asr. Sista timmarna på dagen. Det är då man har kommit igång, kunderna är där, du köper, du säljer, du vill ha lite extra pengar. Nej, då ska du stänga affären, du ska gå ut i moskén och be. Det kan vara svårt för många människor. Han tänker, jag vill tjäna mig extra 100 lapparna. Jag måste jobba lite extra i slutet på dagen. Nej, khalas, han ber sin salat i tid. Hänger ni med? Och därför nämndes då salat al-asr specifikt. Att det är den sista bönen på dagen igen. Där man måste avbryta sitt arbete för att gå och be. Okej? Okay? Och dessa två tider som vi sa är yani välsignade tider. Al-fajr, efter salat al-fajr. Och även efter salat al-asr då, som Allah azza wa jalla har nämnt specifikt i Koranen, att vi ska slå vakt om asr-bönen. Så dessa två böner är viktiga. Och här också en till sak. Den som är noggrann med att be fajr och asr kommer att gå in i Jannah. Då säger ulema att den som är noggrann med att be fajr och asr kommer att vara noggrann med att be de andra bönerna. För kan du gå upp varenda morgon, vilken tid den är, i kylan och allting, och du ber din salat till Allah, wallahi, du kan gå och be vilken salat som helst. Klarar du fajr, då klarar du alla salat. Eller hur? Är man mån om fajr, då är man mån av resten av bönerna. Och en till sak som också här de lärda nämner, är att så som man påbörjar sin dag, fortsätter man sin dag. Yani påbörjar du din dag med lydnad till Allah, med att gå upp och be fajr, då kommer du inshallah fortsätta att lyda Allah under resten av dagen. Men påbörjar du din dag med att försova dig, att vara lat och att strunta i fajr, då kommer resten av din dag att se ut likadan. Hänger med? Så därför nämns de här bönerna specifikt. Det nämns också en liknande hadith från Abu Zuhair Ammara ibn Ruwaybah, att radiyallahu anhu, att han sa, jag hörde Rasulullah alayhi salatu wassalam säga, len yali jannar احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر. Här säger profeten alaihissalam att den som denna person kommer inte att gå in i elden, den som ber innan soluppgången och den som ber innan solnedgången, yani al-fajr och al-asr. Så samma sak här, första hadithen, han går in i Jannah. Denna hadith, han kommer inte gå in i elden. Och de hänger ihop. Går du in i Jannah så går du inte in i elden. Räddas du från elden går du in i Jannah. Så den som är mån av dessa två salat kommer då att gå in i paradiset. Han nämner också hadith Jundub radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger, den som ber subh, morgonbönen, fahuwa fi dhimmatillah, han är under Allahs beskydd. Fanzur ya abna Adam, så kolla människa, låt inte la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi shay, yani kom, låt inte Allah ha någonting att, yani vad kan man säga, att du har kommit, att du har brutit yani det här skyddet med Allah azza wa jall, du har gått in och hävt det på något sätt. Och denna hadith finns i Muslim. Här nämns en jätteviktig sak, och det är att den som ber fajr, och i vissa hadither den som ber fajr i jamaa, kommer att vara under Allahs beskydd. Och det är en enorm, enorm belöning. Yani du blir från Allahs awliya, yani de som är skyddade av Allah subhanahu wa ta'ala under dagen. Så vad tror ni om en person som ger sig på någon som är skyddad av Allah? Tror ni han ligger bra till? Eller hur? Om en människa säger, jag ska skydda dig hela dagen. Så om någon ger sig på honom, då måste jag yani gå in och försvara honom, eller hur? Det här är Allah som har lovat att försvara människan. Som ber fajr. Vad tror ni då händer med den som ger sig på den här människan? Han ligger farligt till, eller hur? Så därför man ska vara väldigt rädd för att skada en annan muslim. Och som Allah Azza wa Jalla har sagt i Koranen, "Wallazina yu'dhuna al-mu'minina wal-mu'minat bighayri maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina." Att de som skadar eller sårar, besvärar de troende männen och kvinnorna har dragit på sig en stor synd och något stort allvarligt. Att skada en troende man och kvinna är mycket, mycket allvarligt. De är från Allah Azza wa Jalla awliya. Och Allah Azza wa Jalla säger, "Man aada li waliyan faqad aadantuhu bil harb." Att den som ger sig på en av mina awliya har jag förklarat krig emot. Hadith, sahih. Men Allah är i krig med Allah Azza wa Jalla. Den som ger sig på en av Allahs awliya. Och vi vet inte vem som är från Allahs awliya. Det står inte skrivet i pannan på personen. Men det är den som är religiös. Han är nära till Allah. Han gör sina fard salat. Han gör sina sunna böner och så vidare. Han är nära till Allah. Så man ska vara väldigt, väldigt försiktig med att skada, såra andra muslimer, troende män och kvinnor, baktala dem, kränka dem, göra narr av dem och liknande. För kanske man faller in under denna hadith och Allah al-musta'an, Allah kommer att då straffa personen. Så mycket, mycket allvarligt. En annan stor belöning med att be fajr och asr är vad som berättas från Abu Huraira radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger att änglarna av dagen och natten byter skift. Yani änglarna från natten byter skift med änglarna från dagen. Och de samlas hos personen vid morgonbönen och vid asserbönen. Och sedan stiger de upp till Allah. Och Allah frågar dem, och han vet redan svaret, "Hur lämnade ni mina tjänare?" Och då så säger änglarna, "Vi lämnade dem då de bad, och vi kom till dem då de bad." Bukhari muslim. Mashallah. Vi har mu'aqibat. Vi har änglar som vakar över oss. Och vi har änglar som skriver ner våra gärningar. Som vissa lärda säger att det finns en ängel som skriver ner våra hasanat på höger sida. Och en ängel som skriver ner våra sayyiat, våra dåliga gärningar på vänster sida. Två änglar. Och vi har också en mu'aqibat. Och vissa lärda säger att det här är andra änglar. Och det är skyddsänglar. Min bayna yadayhi wa min khalfi. Wallahu a'lam, om de är två eller om de är fyra. Men minst så har människan två änglar. Och de här änglarna byter skift med varandra. De är inte bara två, de är fyra. Du har dagsänglarna och nattänglarna. Som dagsskiftet och nattskiftet. Okay? Och de här änglarna, när byter de skift? De byter skift vid fajr och vid asr. Så de kommer vid fajr, när du ber morgonbönen, så stiger nattänglarna upp till Allah. Och de andra dagsänglarna kommer ner. Och då frågar Allah nattänglarna, "Hur lämnade ni min tjänare? I vilket tillstånd?" Och då rapporterar de och de säger, "Vi lämnade honom då han bad, då han gjorde salat." Och alla vet redan vad de kommer att svara. Så varför frågar Allah någonting som han redan vet? Då säger här ulema, jo, för att visa personens förträfflighet. Yani det ska höras att den här personen, han är en beende person. Yani änglarna ska få höra den här personens förträfflighet. Förstår ni? Att man visar, yani visar upp den här personens förträfflighet. Det är någonting stort, någonting nobelt. Så kolla här. Änglarna stiger då upp till Allah Azza wa Jal och berättar att personen bad fajr. Och sedan stiger dagsänglarna upp och berättar till Allah att personen bad asr. Tayyib, en fråga. Om man vänder på hadithen. Vad tror ni änglarna gör med en person som inte ber? De stiger också upp till Allah. Och vad säger de till Allah? "Vi lämnade din tjänare." Hur? I vilket tillstånd? När han låg och sov. När han struntade i fajr. Och vi lämnade honom vid asr. Då han var busy, han var upptagen med dunya. Han struntade i bönen. Hur låter det här, tror ni? Hos Allah. Eller hur? Katastrof. Så subhanallah, man ska aldrig tänka på detta. Att lämna bönen har grova, grova konsekvenser. Mycket, mycket allvarligt. Som vi kommer att prata om senare. Det är mycket, mycket allvarligt att lämna bönen. Denna hadith bevisar också en annan viktig sak. Och det är att Allah Azza wa Jal är över sin skapelse. Allah är över hans arsh. Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa. Allah är inte på jorden. Allah är inte överallt. Som vissa ahlul bid'ah säger. Nej, Allah är över de sju himlarna, över sin arsch, på ett sätt som passar hans majestät. För här nämndes i hadithen att änglarna stiger upp till Allah. Och Allah har sagt det här i Koranen. Ta'arujo ilayhi al-malaika. Att änglarna stiger upp till honom. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. De fruktar Allah som är över dem, säger Allah. Så Allah är över sin skapelse. Och änglarna stiger upp till Allah. Och om Allah vore på jorden så skulle de inte stiga upp. Eller hur? Så det här tyder på att Allah azza wa jalla är över hans skapelse. Och därför är Allah al-Ali, al-A'la och al-Muta'al. Tre namn som alla tyder på att han är den högsta, den upphöjda, eller den som är över sin skapelse. Nah. Sen berättas det från Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu att han sa att vi var en dag hos profeten alayhi salatu wassalam. Och då kollade profeten alayhi salatu wassalam på månen, på fullmånen. Och så sa han att ni kommer att se eran herre så som ni ser månen. Utan att ni har någon svårighet i att se fullmånen. Så om ni kan, så om ni kan låta bli att inte distraheras i att be salat al-fajr, yani att be innan soluppgången och att be innan solnedgången, så ska ni göra det. Berättad av Bukhari och av Muslim. Den här hadithen, subhanallah, är bland de mäktigaste som finns. Den här hadithen nämner att de som ber sina salat, och mer specifikt som vi sa, fajr och asr. Och vi sa att den som ber fajr och asr ber också resterande böner. Och att be as-salat, och speciellt de här salat som är de viktigaste salat, är det bästa vi kan göra. Bästa gärningen vi kan göra är att be as-salat i sin tid. Då kommer ni att få den bästa belöningen som finns i nästa liv. Vilket är vad? Att få se Allah subhanahu wa ta'ala. Den högsta och bästa av belöning som finns i nästa liv. Och profeten alayhi salatu wasalam förtydligade att det kommer inte vara så att alla kommer att stå och trängas. Och, du vet, ibland man ser inte saker och ting. Ibland ser du inte månen i himlen. Det finns månen, det finns någonting i vägen. Nej. De kommer att se Allah subhanahu wa ta'ala. Det finns ingenting mellan er och Allah azza wa jalla. Ni kommer att se Allah klart och tydligt i himlen. Och här yani liknas synen att få se Allah azza wa jalla i himlen. Yani se Allah azza wa jallas vackra ansikte lika tydligt som de kommer att få se månen. Inte att Allah liknas vid månen, utan själva synen då. Man kommer att se Allah azza wa jalla klart och tydligt. Och den här belöningen, säger ulema, är den högsta och bästa belöningen som finns i paradiset. Den yani står över all annan belöning i Jannah. Och därför så sa profeten a.s. att Allah azza wa jalla kommer att säga till ahlul Jannah, folket i paradiset: är ni nöjda? Vill ni ha någonting mer? Och då så kommer folket i Jannah och säga: vad mer vill vi ha? Det är du som har lyst upp våra ansikten. Du lät oss komma in i paradiset. Du räddade oss från elden. Men vad mer kan vi önska oss? Och då tar Allah bort al-hijab, yani höljet, det som är mellan dem och Allah. Och då så sa profeten a.s. att de har inte fått någon bättre eller större belöning än att få se Allahs ansikte. Ja, de glömmer allting annat, subhanallah. Och därför är det här den bästa, bästa belöningen i nästa liv, att få se Allah azza wa jalla. Må Allah göras från dem. Amin. Och därför brukade profeten också be Allah azza wa jalla att säga: وَأَسْأَلُكَ الشَّوْقْ إِلَى اللِّقَائِقِ. Och jag ber dig om längtan efter att få träffa dig. وَلَدَّتُ النَّذَرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ. Och jag ber dig om sötman att få se ditt ärofulla ansikte. Så här finner vi att profeten al-Islam ber Allah azza wa jalla om sötman, den här njutningen som finns i att få se Allah azza wa jalla i nästa liv. Naam. Nästa hadith berättas från Buraida radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam säger att den som lämnar salat al-asr har nollställt sina gärningar. Man taraka salat al-asr faqad habita amaluh. Och den hadithen finns i Bukhari. Här finner vi tvärtom faran i att inte be asr. Vi har nämnt belöningen, och någon kanske tänker: men jag kan vara utan belöningen. Nej, det kan du inte. Men vad händer då om du inte ber asr? Det är inte bara så att du missar belöningen, utan all din belöning går om intet. Yani du förlorar det. Vad menas här med att den som missar asr, gärna med flit, som det nämns i vissa hadither, förlorar sin belöning. Eller hans gärningar nollställs. Är det alla hans gärningar som nollställs? Eller är det dagens gärningar som nollställs? Där finns det lite olika åsikter faktiskt hos de lärda. Wallahu alam vad som är rätt i den här frågan. Men det är i alla fall otroligt farligt. Tänk dig själv en person, även om det är dagens gärningar. Du ber fajr, dhuhr, fajr och dhuhr, du gör massa bra saker. Och så hoppar man över asr. All belöning man har gjort försvinner. Om det är den andra tolkningen, allting gott du har gjort hela livet försvinner. Om du lämnar en salat. Så det är mycket, mycket allvarligt igen. Eller hur? Så som han Allah, man ska aldrig missa en salat. Vad som än händer. Och därför nämndes i vissa hadither att en person som missar asr, yani det är som en person som kommer hem och finner att hans hus med allting har brunnit upp. Yani hans pengar och hans familj och hans barn, allting brann upp och dog i branden. Det ska vara lika allvarligt hos dig att missa en salat. Det ska vara katastrof. Yani om en person har lämnat en salat med flit, han ska gå hem och gråta, vad har jag gjort för någonting? Och göra toba till Allah subhanahu wa ta'ala. Men idag har vi de här, tyvärr, hobbymuslimer. Som ber i perioder, de ber i säsonger, de ber jum'a muslimer, de ber fredagsbönen. Eller vi har ju hört om folk som ber, de ber typ så här, yani dhuhr, asr, maghrib, men fajr och isha, då är man trött, då ber man inte. De ber tre salat om dagen. Vad är det här för någonting? Vilken islam är det här? Är det här islam Mohammed alayhi salatu wasalam? Nej, det här är någon egen islam man har hittat på. Islam, det är fem salat som måste bes om dagen. Och billahi alaikum, fem salat om dagen, är det mycket? Varje salat tar 5 minuter max. Yani, kan be dem kortare också. Yani 25 minuter, 20 minuter. Vill Allah av dig och du får 23 och en halv timme att göra vad du vill. Så länge det heller. Ska vi klaga, ska vi säga att vi har inte tid? Kan vi komma till Allah? Ja? Och säga att vi har en ursäkt. Vad är det? Allah azza wa jalla kommer att fråga oss på domedagen. Vad kuntum tad'una ila sujud? Yani, ni brukade kallas till bönen. Yani, varför kom ni inte till bönen? Vad ska vi svara på den frågan? Varför? Det första vi frågas på domedagen är bönen. Yani, vad ska vi säga till Allah? Nej, jag kunde inte be, jag gick i skolan. Funkar det? I skolan ger du ursäkt att inte be. Nej, jag var på jobbet. Jag tog hand om mina barn. Jag var trött. Jag var sjuk. Det finns ingen ursäkt. Du kan alltid be. Hela jorden är en moské. Du kan inte göra wudu, du gör tayammu. Du kan inte be stående, du blir sittande. Du kan inte be sittande, du blir liggande. Eller vad är ursäkten? Men alla måste be sina fem salat. Alhamdulillah. Och det är enkelt som vi sa. Och Allah har gjort det ännu enklare. De här fem salat som vi sa tar 25 minuter. Allah har spridit ut dem under dagen. Om de var alla samtidigt, det skulle kanske vara lite så här krävande. Du måste be fem salat på en gång. Nej. Alla har spridit ut dem. En på morgonen, en på dagen, en på eftermiddagen, en på solnedgången, en på natten. Och dessa fem salat som Allah har spridit ut, de har alla tid, utrymme. Fajr, du har typ 2 timmar att be den. Dhuhr, du har typ nu på vintern 2 timmar att be den. En timme, en och en halv timme. På sommaren, mashallah, 4-5 timmar. Asr fram till Maghrib. Maghrib fram till Aisha. Aisha fram till halva natten. Det finns fusha, det finns utrymme. Är det katastrofläge, du får slå ihop den. I vissa förhållanden. Dhuhr, asr och Maghrib och Isha. Så det finns ingen ursäkt. Bönen måste bes. Assala, assala. Viktigaste som finns. Vi tar någon hadith också från nästa kapitel väldigt kort, inshallah ta'ala, innan vi avrundar. Och den hadith som berättas, han säger här, belöningen i att gå till moskén. Det finns också en enorm belöning i att gå och be i jama'a. Att gå och be salah tillsammans med andra muslimer. Och ni vet ju att moskén är den bästa platsen som finns, eller hur? Har ni hört det? Man frågade profeten alaihissalam, vilken är den mest älskade platsen till Allah? Och då svarade han, moskén. Och vad kallas moskén på arabiska? Förutom masjid? Det andra ordet. Baytullah, som betyder Allahs hus. Yani hadha idafatu tashrif. Allah här ärar moskén och kallar den för hans hus. Allah äger alla hus på hela jorden. Hela jorden är hans, hela universum är hans. Men de enda husen som kallas så här för hans hus, det är moskén. Yani tashrif, för att upphöja dessa hus. Moskén, mashallah, där man träffas. Och man minns Allah azza wa jalla, man gör salat tillsammans med sina bröder. Det här är den bästa och mest ärofulla platsen som finns på jorden. Så vad får man då för belöning om man går ut till moskén? Det har nämnts här från Abu Huraira radiyallahu anhu att profeten alaihissalam sa att den som går ut till moskén och sen kommer tillbaka kommer Allah att förbereda en nuzul, en välkomstmiddag för i paradiset varenda gång han ger sig ut och kommer tillbaka. Bukhari muslim, subhanallah. Eller varenda gång du går till moskén och kommer tillbaka så kommer Allah att förbereda för dig en nuzul. Och nuzul har också nämnts i Koranen. Det betyder som en välkomstmottagning kan man säga. När vi hör att det ska komma en nobelgäst, en sheikh ska komma. Och han ska komma yani hit till exempel. Vad gör vi för någonting? Vi går och köper god mat, vi köper frukt, vi köper kakor. Eller hur? Yani, vi välkomnar honom på bästa sättet. Sen mashallah han får sova bästa hotellet, eller hur? Yani, välkommen. Välkomstmottagning kan man säga. Men vad tror ni om paradisets välkomstmottagning? Det är någonting helt annat, eller hur? Du får en sån varenda gång du går till moskén och går hem från moskén, mashallah. Så kolla vilken enorm belöning som finns i att ge sig iväg till moskén. Och det nämns också en hadith som Sheikh Al-Bani nämner liknande. Han säger att den som gör, profeten Al-Islam säger att den som gör wudu i sitt hem och gör wudu på bästa sätt och sedan beger sig till moskén, fahuwa za'irullah, då är han Allahs besökare, en Allahs gäst. Wa haqqun 'ala al-mazur an yukrima az-za'ir. Och det är en skyldighet för värden att ära sin gäst. Så subhanallah, när du ger dig iväg till moskén, du är Allahs besökare, za'ir. Och Allah azza wa jall kommer självklart att ge dig det bästa som finns, mashallah. När du ger dig iväg till moskén är du också garanterad Allahs beskydd. Det har också nämnts i en annan hadith att det finns tre som är damin, eller de är garanterade, skyddade hos Allah subhanahu wa ta'ala. Om de lever kommer Allah att försörja dem och skydda dem, och om de dör kommer de att gå in i paradiset. Och så sa profeten alaihissalatu wassalam, och en person som ger sig iväg till moskén, fahuwa daminun ala Allah, han har den här garantin hos Allah. Så ibland, du vet, man kanske tänker så här, gå till moskén, det finns massa kriminella, det finns massa farliga saker, det är mörkt, det är kallt, vad som helst kan hända. Allas. För det första, Allah skyddar dig, okej? Okay? Men om någonting händer, qaddar Allah, då är du lovad paradiset. Så alhamdulillah, du ger dig ut fi sabilillah när du går till moskén. Du är yani, i Allahs väg när du går till moskén. Och inte bara det, varenda steg du tar kommer du att belönas för. Profeten alaihi salatu wasalam har nämnt detta i flera hadither. Han sa i hadithen här som författaren nämner att den som renar sig i sitt hem och sen ger sig iväg till ett av Allahs hus för att be en obligatorisk bön kommer att för varje steg han tar förlora en synd och med det andra steget få en belöning. Eller det kommer att upphöja honom en nivå, berättade muslim. Så när du går till moskén, du tar ett steg och vissa hadither säger med höger foten, du får en belöning. Ta nästa steg med vänster foten, en synd försvinner. Eller du höjs upp en nivå. Varenda steg du tar till moskén. Jag vet inte, har ni sett såna här, vi alla har de här stegräknare på mobilen, har ni det? Ja, de här hälsoapparna på mobilen, de räknar steg. Okej, okay? Det är bra att gå typ 10 000 steg om dagen, någon timme, inshallah. Men när du går till moskén, det är också ibland kanske flera tusen steg. Subhanallah, har du tänkt på det? Så att ju längre det är till moskén, ju mera steg du tar till moskén, så får du den här belöningen. Det är inte bara att när du går till moskén, det är 27 gånger bättre än att be hemma. Nej, hela vägen ut, när du går till moskén, du får en belöning, en synd försvinner. Och Allah tar upp det i nivå för varenda steg. Inte bara till moskén, även hem från moskén. Även när du går hem till moskén. Och en annan hadith, du är i salah hela vägen till moskén och på väg hem från moskén. Så tänk en person som går en halvtimme fram och tillbaka. Det är som att han har bett en halvtimme. Och sen räknar alla steg, alla synder som försvinner, sen belöningen som finns i al-jamaa och så vidare. Subhanallah. Så det är jättebra att försöka be sina salat i moskén, i jamaa. Och det här är något som stärker den muslimska brödraskapet. Man kommer till moskén, man träffar sina bröder. Och speciellt, jag vet inte om ni har varit i muslimska länder, när man ber sina fem salat i moskén. Alltid du träffar dina bröder, du du ber bakom en imam, man känner sig stark igen. Till skillnad från att be hemma, det känns inte likadant. Det känns så här lägre att stå och be själv, eller hur? Men som här man ber i moskén, det känns så här mäktigt, mashallah. Be jamaa. Så tänk om alla muslimer skulle be jamaa hela tiden, mashallah. Det skulle vara någonting väldigt, väldigt nobelt. Och vi kan lämna utrymme för frågor om det finns några sådana, inshallah ta'ala. Och vi fortsätter, inshallah, nästa vecka. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Och om systrarna har någon fråga så kan de skicka den på mixler eller på papperslappar som vanligt.